Det handlar om nåden och försoningen på Golgata. Och idag ska vi tala om ett stort sammanhang. Nämligen Guds sändning i världen. Gud har en plan för världen. Gud har en tanke med världen. Och vi som sitter här, vi är en del av den sändningen. Vi är en del av Guds plan. Vad innebär det att följa Jesus? Ska vi be? Jesus, vi bara tackar dig att vi får samlas kring ditt namn. Tackar dig att vi får äga din frid, vi får äga din rättfärdighet. Framför allt så får vi leva älskade av dig. Tackar dig att du ska bara visa oss hur vi ger den kärleken vidare i din kraft, i den heliga ande. Ber att du ska öppna ditt ord för oss så att vi ser och att vi börjar agera på det vi ser. I Jesu namn. Amen. Titeln som jag satte för den här predikan, det är Jesus frälsare eller är Jesus förebild? Och jag tänker att det inom kristenheten finns liksom två ganska stora och grundläggande missuppfattningar. Man betonar en sanning och så glömmer man bort den andra sanningen och man får en obalans i det kristna livet. Dels finns det de som tänker att Jesus har bara lämnat en etisk förebild efter sig. Han är den stora förebilden som vi ska försöka efterlikna. Och på Golgata så gör han egentligen inget riktigt. Det händer inte någonting i relation till Gud där, utan det är bara att han visar att så här ska man uppoffra sig. Och jag tänker att det är bara en ny lagiskhet, bara ett nytt sätt att frälsa sig själv om Jesus inte gör någonting riktigt på Golgata. Men så tänker jag också att vi som då har den här andra bilden att det viktiga är ju att Gud försonar människan med Gud och att Gud blir försonad. Guds vrede blir avvänd, synden bärs bort. Det kan bli väldigt lätt att vi som har den synen stannar vid att frälsningen handlar om mig som individ. Det handlar bara om att jag ska få en rätt relation med Gud. Han frälser individen. Och så ser vi inte att det finns i försoningen, där inkluderas vi i en så mycket större mission. Ett uppdrag som är Guds uppdrag. Och jag vill prata om båda de här bitarna, för jag tror att det är så viktigt att ha båda de här bitarna på plats. Jesus är vår frälsare. Han är den enda. Herren är vår frälsare. Det finns ingen annan som kan frälsa. Men han är också vår förebild. Han visar oss en väg hur vi ska leva. Så först, Jesus frälsaren. När Jesus som människa levde här, vi vet ju att han levde kanske ungefär 30-35 år, så vann han i det liv han levde en enorm skatt. Han var den första som levde upp till idealet. Den enda som har levt upp till idealet i Edens lustgård. Och om han bara hade levt fullkomlig utan någon synd överhuvudtaget. Att aldrig ha handlat i begär utan bara älskat. Aldrig syndat emot någon. Om han bara hade dött och kommit till himmelen så kunde han förvänta sig en enorm lön för det liv han hade levt. Ni kan föreställa er Adam och Eva, om de hade fallit i synd, eller tvärtom, om de inte hade fallit i synd. Förvaltare, de första förvaltarna av hela skapelsen, och vi får ju lön genom vårt arbete, vi sår frön och så skördar vi frukt. Och de hade ju antagligen där i det fullkomliga tillståndet liksom fått oerhörd belöning av sitt arbete i skapelsen, i förvaltarskapet. Men man tänker väl också att den dagen de ändå skulle komma inför Guds tron och göra räkenskap också de för sitt liv, så skulle de ändå få höra: väl gjort, ni trogna och goda tjänare, gå in i glädjen hos er fader. Visst kan man tänka sig det, vilken enorm lön vi tänker att Adam och Eva skulle få. Men Jesus skulle få en ännu mycket större lön. Vad gör då Jesus med den enorma rättfärdighetsskatt som han vann genom sitt sätt att leva? Jo, Han offrar det och ger det till oss. Allt det han har vunnit av rättfärdighet, av godhet, av kärlek, allt det offrar han för våran skull. Han dör, och när människor ser på honom så tänker de, vilken syndare han är. Vilken fruktansvärd syndare han måste vara, denna Jesus från Nazaret, som blev uppspikad och dör den mest gruvliga döden. Och när, det står i Jesaja framförallt att när människor såg honom så tänkte de, det är han dör bland brottslingar. Han är den mest usla människa man kan tänka sig. Han ger upp sin rättfärdighet. Och han dör då på ett sådant sätt att den här enorma, verkliga, det här värdefulla livet som är liksom ingjutet i hans blod rinner ut honom med hans blod. Hans enorma skatt av ett fullkomligt liv, det bara rinner ut ur honom som ett blodsoffer och övertäcker våra synder. Paulus säger så här att Jesus har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Så starka ord i Galaterbrevet 2 tror jag det. Paulus bara säger det. Han som är den bäste, jag som är den sämste, den största av syndare. Han bara säger, han har utgivit sig för mig. Han har älskat mig. Visst är det fantastiskt? Och så kan vi alla säga, han utgav sig för mig. Han har älskat mig. Jag som var under syndens välde. Och han dör en försonande och en ställföreträdande död som undanröjer konsekvenserna som jag har orsakat genom mitt sätt att leva. Men det är inte bara det att Jesus dör. Gud nöjer sig inte med att synden är bortröjd. Att vi inte kommer drabbas av de negativa följderna av vårat sätt att leva. Nej, sen kommer uppståndelsen också. Sen uppstår han och blir bevisar det rättfärdig. Han blir liksom, om Jesus hade gjort en enda synd själv så hade inte Gud kunnat uppväcka honom från de döda. Men genom att visa att de synderna, det straffet han bar, det var inte för sin egen skull, det var för våran skull. Därför kunde Jesus bli uppväckt ifrån de döda. Han blev förklarad fri från synd genom att bli uppväckt från de döda. Och så står det också så här i Jesaja 53 som ni kan läsa ett par texter kanske efter den här predikan. Jag har liksom kortat. Hoppas att jag inte ska predika för länge ändå. Läs Jesaja 53 till exempel. Läs korsfästelsescenerna i slutet av alla evangelierna. Men i Jesaja 53 så står det så här. Han ska få se lön för sin möda. För sitt kostsamma verk. Och han ska bli mättad av det han ser. Och det är ni som är den lönen. Det är vi som är den lönen som han väcktes upp för att se. Människor som tar emot honom. Vi kan börja med att slå upp Romarbrevet 4 och 25. Vi ska ta lite bibelbläddring idag. Så står det så här. Vi kan ta från vers 23 för sammanhanget. Det är ord som ges till Abraham. Och Paulus säger så här, men dessa ord, att han räknades till honom till rättfärdighet, skrivs inte bara för Abrahams skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull. Han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Så det är inte bara som så att din skuld är avbetalad. Det hade ju varit fantastiskt om din skuld var avbetalad, eller hur? Utan du har dessutom fått ett enormt kapital insatt på ditt livskonto, så att säga. Ett enormt kapital, Jesu egen rättfärdighet, är insatt som ett kapital på dig. Och Paulus säger att vi är medarvingar till Jesus, Romarbrevet 8 och 17. Vi är medarvingar till Jesus. Så allt det som Jesus vann när han uppstod ifrån de döda, det är vi medarvingar till. Allt det Jesus vann, det var det vi sjöng om här. Tänk att få äga Guds frid, till exempel. Vi har fred med Gud. Ja, jag vet inte hur ni har det, men vi har lite sparkonton, lite olika sparkonton. Och det som det är mest pengar på, det står ju naturligtvis Marie-Louise på. Av någon anledning. Men då kan man ju ha sån här dispositionsrätt, eller hur? Det är så det är med Jesus och oss. Han har ett enormt konto med fantastiska saker, Jesus. Och vi har dispositionsrätt till det kontot. Visst är det bra? Amen. Och vi kan ta där vi läste, så fortsätter vi läsa Romarbrevet 5. Så kommer hela det här batteriet av allt som vi har på vårt konto. När vi nu har förklarats rättfärdiga, ja, ni är rättfärdiga allihopa som tror på Jesus. Nu har vi också fått frid med Gud. Wow! Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Det bara fortsätter här nu. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Märker ni? Rättfärdighet, frid, nåd, glädje, hopp, härlighet. Allt är på kontot. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Inte nog med allt det här andra. Vi har dessutom fått en helig ande. Och vad har vi fått med oss då? Ja, då har vi fått kärleken från Gud ingjuten i oss. Vi kan bara veta att vi är älskade av Gud. Och så har vi en kärlek som vi bara, genom den heliga ande, som vi bara kan ösa av och ge vidare. För när nådens tid var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud har bevisat att han älskar dig. Det är det största av allt, tror jag. Gud har bevisat att han älskar dig. Helt otroligt. Vilket konto vi har, eller hur? Helt fantastiskt. Han är våran frälsare. Men han är också våran förebild. Han är också våran förebild. För vad ska du göra med allt det som finns på ditt konto? Vad ska du göra med allt det som du har fått i frälsningen? Jesus har ju gett dig allt. Har han gjort det för att du bara ska spendera det på dig själv? Har han gjort det? Är det tanken liksom? Det är bara individens frälsning som är det centrala. Har han gjort allt det här och gett dig allt det här bara för att du ska komma till himlen? Jag tror inte det. Och det här också, han blir förebilden för dem som vill följa honom. Jesus är the one and only. Han är den enda som kan frälsa. Men när vi tar emot det här beviset på att vi är älskade, då blir vi också insatta i kärlekens mission, eller vad man ska kalla det. Guds sändning, Guds stora försoningsplan för hela tillvaron. Och syftet med den är att älska och att ge godhet vidare. Och naturligtvis handlar det om att ge Jesus till de som inte känner honom. Men det handlar också om att bara ge av kärlek. Att ge osjälviskt, precis som Jesus gav osjälviskt. Andra Korintierbrevet 5. Det är också så här, vi kan bläddra till Andra Korintierbrevet 5. Att vi kan lätt hamna i att helighet är att avstå från saker. Vi kan väldigt lätt tänka att om man är helgad, då gör man inte det. Och då gör man inte det. Och då gör man inte det. Men Jesus gav ju ett unikt kungabud, det högsta budet, att du ska, det du vill att människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem. Det har ingen annan religion, även om folk säger att ja, det finns i alla religioner, det är inte sant. För i alla andra religioner så är det, du ska inte göra mot andra det du inte vill att de ska göra mot dig. Det är bara den kristna tron, det är bara Jesus som ställer ett väldigt mycket högre krav. Att det du vill att människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem. Det är kärlekens bud. Det andra är liksom, jag vet inte vad det är. Det är något annat. Vi behöver inte namnge det. Andra Korinthierbrevet 5, vers 14 och 15. Andra Korinthierbrevet 5, 14. Kristi kärlek driver oss. Inte vår egen kärlek, utan Kristi kärlek. Det vi har fått uppleva när Jesus förvandlade våra liv. Hans kärlek, den här bevisade kärleken från Gud. Det han har gjort, det blir en drivkraft i mig. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Så vi ska inte längre leva för oss själva, utan för honom som har dött och uppstått för oss. Amen. Så detta är det kristna livet, att vi vinner inte rättfärdighet genom att uppfylla lagen. Vi behöver inte göra goda gärningar mot fattiga, ensamma, trasiga, behövande, mot människor om vår liksom omgivning, med baktanken att när jag gör det här goda, då förtjänar jag min plats i himlen. Det kristna livet säger, nej, det är inte så du vinner frälsning. Att du gör en massa goda saker med baktanken att det ska gynna dig själv. Utan vi är helt friställda från den tanken. Och så har Gud bevisat att han älskar oss. Utan att vi gör en enda god gärning så räddar han oss på grund av Jesus. Vi får hans godhet in på vårt konto. Och så kan vi älska villkorslöst, precis som Gud gör. Vi kan göra allt det här kärleksfulla som alla religioner talar om att man ska göra. Men inte för att förtjäna frälsning, utan för att vi vet att vi redan är frälsta. Vi är älskade. Och så kan vi göra allt det här goda villkorslöst. Vi kan göra det i kärlek. Vi behöver inte ha några baktankar att nu ska vi tjäna på detta. Så Gud har redan bevisat att han är totalt och hängivet och liksom over the top beredd att offra allt i sin kärlek för dig. Han har offrat det bästa han hade, Jesus Kristus. Och så har han fött också övertygelsen att Jesus objektivt vinner frälsning för oss i kärlek. Och då, när han gör det på detta sättet, så blir han samtidigt förebilden för mig. Han blir mitt exempel på hur jag följer i hans fotspår. Visst är det fantastiskt? Och det här är en sån här grundbult som vi behöver ha i våra liv när vi ska leva det kristna livet. När vi öppnar Bibeln så kan vi väldigt lätt hamna i att använda Bibeln som någon regelbok eller... Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, att ja, men jag läser det för att jag måste, eller att jag läser det för att förstå vad jag ska göra, eller så här. Men vi behöver ha den här stora berättelsen som ligger till grund. Vi kan bläddra till exempel till Efesierbrevet 4 och 31. Så står det så här. Bli därför Gud... Nej, nu är vi fel. 4 och 31. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skriande och förolämpningar och all annan ondska. Kan vi ta den bibelversen så tänker vi, oj, här har jag saker att arbeta med. Eller hur? Oj, lägg bort all bitterhet. Och så försöker man, ja men bitterheten, nu, ja men det står här, det, Bibeln handlar ju, jag måste läsa det här, det är bokstavligt. Jag ska lägga bort all bitterhet. Och så börjar man jobba med det här. Och då hamnar man ju i lagiskhet till slut, eller hur? Tänker att ja, men jag måste själv göra detta. Utan det vi måste göra är att se hela sammanhanget. För vad fortsätter det? så står det så här: var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Vi behöver ha den här berättelsen. Varför ska jag lägga bort all bitterhet? Ja, för att Gud har lagt bort all bitterhet mot mig. Har Gud rätt att vara bitter emot dig? Har du svikit Gud någon gång på något sätt? Har du gjort någonting som skulle kunna göra Gud bitter? Ja, är Gud bitter på dig? Nej, han älskar dig. Och han har bevisat att han älskar dig. Och det är den berättelsen som vi får lägga bort bitterhet. Det är den berättelsen vi gör det. Amen. Och så ska vi vara goda och barmhärtiga och förlåta varandra. Det är ju fantastiska saker, men ganska jobbiga saker. Men hur kan vi vara det? Jo, för att Gud har varit god emot dig. Han har varit barmhärtig mot dig. Och han har förlåtit dig. Så i den berättelsen så blir det: vad ska jag göra med all den här godheten? Vad ska jag göra med all den här kärleken? Vad ska jag göra med all den här som jag har fått? Ge det vidare. Eller hur? Och så blir det väldigt tydligt i kapitel 5. Bli därför Guds efterföljare, imitatörer, som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Ser ni berättelsen där? Varför ska vi vara kärleksfulla? Varför ska vi vara goda? Varför ska vi vara barmhärtiga? För att det är ju det vi har fått. Och det ska inte stanna i oss. Det ska gå genom oss vidare till andra. Visst är det fantastiskt? Och det här, när man liksom får en sån, jag hoppas att det jag vill liksom nå med en sån här predikan, det är att du börjar se nya saker i Bibeln. Du ser inte det här, fy vad jobbigt med alla saker vi måste göra. Utan du ser den underliggande berättelsen. Att Gud är stor. Gud är så stor. Jag är fallen i synd, men Jesus har dött för mig. Jag vill ge det vidare. Eller hur? Amen. Jesus säger också detta själv i Johannes 15. Jag kan läsa det också, för det är också så fantastiskt bra. Kommer kärleken från Gud genom Jesus och sen genom dem som han har kallat att följa honom. Johannes 15 och 9. Så som, är det någon som bläddrar fortfarande? Johannes 15 och 9. Så som fadern har älskat mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Detta är det kristna livet. Gud har älskat oss. Han har sänt Jesus. Han har gett sitt liv för sina vänner. Vi är förbund med honom. Vi har fått hans gåva på kontot. Han har älskat oss. Vad gör vi med allt detta? Jo, vi älskar. Vi älskar med den kärleken som Gud har älskat oss med. Amen. Amen. Hur ska vi göra detta då? Hur ska vi ändå ta en liten sväng på? Hur ska jag lyckas med detta? För det första, den heliga ande, det handlar inte om att du ska lyckas med det. Utan du behöver leva med den helige ande. Vi läste, Guds kärlek är ingjutet eller utgjutet i ditt hjärta genom den helige ande. Du har den helige ande. Ni kan bläddra till Galaterbrevet 5 också. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet, bröder. Galaterbrevet 5:13. Ni är kallade till frihet. Vi behöver inte längre förtjäna vår frälsning. Vi är fria att älska utan baktanke. Vi är fria att älska. Låt bara inte den friheten ge köttet och vår fallna gamla natur något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet har begär till. Och så sen så kommer det ju längre ner i vers 22. Andens frukt är, det är lite märklig grekiska här. För det är singular och sen räknar han upp 9 saker. Det är ental. Andens frukt, det står inte andens frukter är, utan det står andens frukt är kärlek. Inom parentes, glädje, och fortsätter med frid, tålamod, det är också kärlek liksom. Men kärlek, och som parentes, 8 förklaringar av vad det är för någonting. Så att vandra i anden, då vandrar vi i det kristna livet så som Jesus har tänkt det. Faderns kärlek, sändningen av Jesus, Golgata kors, frälsta människor, älskade in i himlen som ger kärleken vidare. Andens liv. Så det är det första. Vandra uppfylld av anden. Sök anden. Gå på bönemöten. Be om andens gåvor. Och det vi läste där första Korintierbrevet 13 kommer ju, 12 och 14 handlar ju om de andliga nådegåvorna. Vad är de till för, de andliga nådegåvorna? Jo, men det är liksom väldigt tajt ihop med kärlekens väg. Så för det första, vandra i anden, sök anden. Andra Timoteus 3:16. Det blir mycket bläddrande här. Men då står det så här. Andra Tim 3:16. Hela skriften är utandad av Gud. Och då brukar vi behöva försvara det, tycker vi. Ja, men fattar ni inte att det här är ju Guds ord, inte människors ord. Hela Bibeln är utandad av Gud. Ja, fast vad är det för berättelse som Paulus säger det in i? Jo, det är, den är nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i hur man lever i den här rättfärdigheten vi har fått, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så målet med att läsa Bibeln, att få höra predikan så här, att någon tar sig och sätter sig ner och själavårdar dig eller hjälper dig med ett problem som du har. Vad är målet med det? Jo, det är att du ska leva i den här stora berättelsen. Att du ska göra gott emot andra. Gud har gjort så mycket gott emot dig. Så målet är att du ska göra gott emot andra. Och vägen dit, ja, här är instruktionsboken hur man lever livet. Anden och ordet. Förstår ni? Så att vi måste se de här stora målardragen. Varför ska jag läsa Bibeln? Jo, för att jag ska vandra i kärlek. Då kan jag göra det. Då får jag kraften, då får jag förståndet, då liksom får jag gåvorna. Då får jag inriktningen på mitt liv så att jag kan göra det här att följa i Jesus fotspår. Där han är min frälsare och där han är min förebild. En sista sak. Församlingen, syskonen. Det är det sista jag ska läsa nu. Jag har inte predikat så länge idag. Jag trodde jag skulle predika ännu längre. Så jag har kortat och kortat och kortat. Jag vet hur länge jag har predikat också nu, om det är någon som vill veta. För jag spelar in åt min fru här. 29 bara. Ja, men då kan vi hålla på lite till. Efesierbrevet 4:11. Varför finns församlingen? Varför har vi en mig anställd i församlingen? Varför har vi ledare? Varför har vi styrelse? Var finns vi som leder den här församlingen till alla människor som kommer hit? Vad är syftet med oss? Det börjar i kapitel 4 och 11. Och Gud gav några till apostlar och andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så alla troende har en tjänst att bygga upp Kristi kropp. Och detta är samma ord som Jesus säger att han ska bygga sin församling när Petrus bekänner honom som Messias. Så det är samma ord, det är det som talas om här också. Hur ska Kristus bygga sin församling? Jo, genom tjänstegåvor bland annat. Men målet är att alla troende ska bygga upp församlingen. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Det här är sånt där mindblowing, det får man fundera på. Vi som församling ska liksom bli fullheten av Kristus. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människor spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen, hela församlingen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led giver. Alla är viktiga. Alla i församlingen har kraft och stöd som de ger in i församlingen. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Känner ni igen berättelsen? Att vi har fått Guds kärlek. Jesus har dött för oss. För att vi ska vandra i den kärleken i församlingen. Vi ska uppfylla det Jesus säger att han ska bygga sin församling. Hur bygger han sin församling? Genom dig. Och du har fått kraft som ingen annan har fått. Du har fått nåd som ingen annan har fått. Om inte du ger din kärlek in i församlingen så når församlingen aldrig sin fullhet. Men om vi vandrar i kärlek, om vi ger våra gåvor, om vi sjunger lovsång, om vi tvättar golvet och toaletterna, om vi håller på och renoverar hallen här ute, om vi predikar, om vi åker hem och dricker kaffe med folk och läser Bibeln tillsammans med dem, om vi går i skolan och där har en bara liksom någon gång då och då säger nej men jag tror på Jesus typ när man diskuterar något som man diskuterar i skolan och liksom säger att ja men jag tror att det är så här. Alla ger sin del. Alla vandrar i den här kärleken. Vad händer då? Jo, då uppfylls det här Jesusordet att han ska bygga sin församling. Då bygger kroppen upp sig själv i kärlek. Amen. Underbart. Så du är älskad. Jag fick så här ibland man vaknar. Jag fick ett ord som jag inser. Det här har inte jag formulerat själv när jag vaknar på morgonen. Ditt problem är inte att du är oälskad. Ditt problem är att du är orättfärdig. Jag tänker att det är till mig grundläggande. Men jag tänker också att det är en sanning som sammanfattar Romarbrevet egentligen. Vi tror att vi inte är älskade. Vi tror så lätt det. Men jag är inte älskad. Tänk om människor visste vad som finns inuti mig. Vad jag tänker. Hur jag beter mig när ingen människa ser mig. Jag kan inte vara älskad. Men det är inte ditt problem att du inte är älskad. För vi har fått beviset att vi älskar det. Du är älskad. Det är bevisat att du är älskad. Just du, vad du än liksom har för svagheter, för brister. Precis sådan som du är, syndare som du är. Besvärlig, jobbig människa. Precis sådan du är, sådan älskar Gud dig. Just så älskar Gud dig. Han har löst det största problemet i ditt liv och det är att du är orättfärdig. Och han gjorde det för att du är älskad. Så ditt problem är inte att du är oälskad. Ditt problem är att du tror att du inte är älskad och så lever du ett liv som om du inte vore älskad och då lever du ett orättfärdigt liv. Så vi behöver bara be om den heliga andes uppenbarelse, verkligen. Vad innebär det att leva bevisat älskad? Vad innebär det? Att det bara drabbar oss. Jag är precis sådan jag är, förvandlad av Jesus, så är jag älskad. Och då kan vi börja leva ett helt annat liv som gör att vi också kommer få lön för det livet. Och vi kommer inte leva i orättfärdighet. Vem vill leva i synder när man har blivit befriad av dem, från dem? När man vet att Jesus har gett sitt liv för mig. Varför skulle man vilja leva något annat liv än tillsammans med Jesus? Liksom till sin allra bästa förmåga. Och ge kärleken vidare till andra. Har jag gjort mig liksom, ibland så bara, det är så svårt att kommunicera det man vill kommunicera. Men jag hoppas verkligen att ni förstår att detta årsmötet handlar om idag till exempel. Det är detta årsmötet handlar om idag. Budget, jättetråkigt budget. Ja, vilka ska sitta i styrelsen och leda församlingen? Allt det här tråkiga. Det handlar ju faktiskt om att Gud älskar världen. Och hur? Ja, det är det vi ska bestämma nu på eftermiddagen eller efter lunchen här. Hur ska den här kärleken genom våran gemenskap visa sig för världen? Hur gör vi det på ett vettigt sätt? Liksom? Det måste ner på jorden, inte vara något andligt eller vad man ska säga, utan det ska ner och få kropp. Kristus bygger sin kropp på jorden. Amen. Ska vi be? Ja, Jesus, vi bara ber att du ska bara uppenbara det här för oss. Att du har bevisat att vi är älskade, precis sådana som vi är. Vi är upptagna i din famn. Du har utgjutit ditt liv för oss. Knappast vågar någon dö ens för en god människa. Men du dog för oss med alla våra fel och brister. Medan vi ännu var trasiga och söndriga på insidan. Så utgjöt du ditt fullkomliga liv. För att vi skulle bli upptagna i Guds famn. Tackar dig att du har lagt den heliga ande i oss. Att du kan uppenbara Guds kärlek från insidan. Att vi vet, att vi vet, att vi vet vad du har gjort för oss. Och att vi får leva i det. I Jesu namn. Vi tar en liten stilla stund och så ska Greta och David sjunger en sång för oss som vi får lyssna på.